Podplay.
Du lyssnar på Jakten på mördaren, sommarspecial. I början av 1980-talet var Seattle en stad i snabb förändring. Boeing, stadens största arbetsgivare, genomgick en omfattande expansion som lockade tusentals nya invånare till området. Längs Pacific Highway South, lokalt känd som The Strip, växte en mörk undersida fram i kontrast till stadens välmående teknologisektor. Denna hårt trafikerade motorväg hade blivit ett tillhåll för prostituerade, rymmare och hemlösa ungdomar. Det var en tid före internet och mobiltelefoner. Unga kvinnor som hamnade på gatan var särskilt utsatta, utan möjlighet att snabbt kalla på hjälp eller dokumentera misstänkta situationer. Många av dem som arbetade längs The Strip kom från trasiga hem, hade rymt eller kämpade med missbruk. De var sårbara, ofta utan familj eller vänner. I detta landskap av sociala kontraster och växande klyftor började en seriemördare sin verksamhet. En man som skulle visa sig vara en av historiens mest produktiva mördare och vars jakt skulle förändra hur polisen hanterar seriemordsutredningar för alltid. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Den 15 juli år 1982 paddlade två pojkar i en kanot på Green River. Ett vattendrag som slingrar sig genom King County. Vattnet var ovanligt lågt den sommaren. Och när de rundade en krök fick de syn på något i vattnet. Det som först såg ut som en hög med trasor visade sig vara en människokropp. Polisen identifierade snart kroppen som Wendy Lee Cofield, en 16-årig flicka som hade rapporterats försvunnen 4 veckor tidigare. Hon hade blivit strypt med sina egna kläder och hennes kropp visade tecken på att ha blivit förflyttad efter döden. Den 12 augusti samma år förändrades fallet dramatiskt när kroppen av en 23-årig kvinna, Deborah Lynn Bonner, upptäcktes. Också den i Green River. Hon hade varit försvunnen sedan den 15 juli. Innan polisen hann processa denna upptäckt skedde ytterligare en tragisk vändning. Den 15 augusti hittades 3 kroppar inom kort avstånd från varandra. Marcia Chapman, 31 år, Cynthia Hintz, 17 år och Opal Mills, som nyligen fyllt 16. Mellan dessa upptäckter hade även kroppen av 17-åriga Giselle Ann LeWarn hittats i området. Samtliga offer hade genomlidit samma fruktansvärda öde. De hade blivit strypta till döds. När polisen fördjupade sig i offrens bakgrund framkom det att flera av dem hade försörjt sig genom prostitution längs Pacific Highway South, mer känd som The Strip, en hårt trafikerad motorvägsträcka mellan Seattle och Tacoma som hade utvecklats till ett område präglat av motell och nattliv. Det var tydligt att gärningsmannen medvetet valde offer som rörde sig i denna miljö, möjligen för att deras försvinnanden inte skulle väcka omedelbar uppmärksamhet. Dessutom innebar områdets karaktär, med sina ständiga genomströmningar av människor och det faktum att många undvek kontakt med myndigheter, att mördaren kunde verka relativt ostört. Dave Reichard, en ung mordutredare, var en av de första på plats vid Green River den där julidagen 1982. Han skulle komma att ägna större delen av sin karriär åt jakten på mördaren. Det var något med sättet kropparna placerades på, skulle han senare berätta. Det fanns en metodisk kvalitet, en känsla av ritual som antydde att detta bara var början. King County Sheriff Office bildade snabbt en specialenhet, Green River Task Force. Till en början bestod den av bara några få utredare, men allt eftersom kropparna fortsatte att hittas växte gruppen. Randy Mullinax, en erfaren mordutredare, utsågs till gruppens första ledare. Utredarna började kartlägga The Strip i detalj. De pratade med prostituerade, hallikar, motellägare och alla andra som kunde tänkas ha sett något. Utredarna skapade detaljerade tidslinjer över när och var kvinnorna hade försvunnit. Ett mönster började framträda. De flesta offer hade sist setts på The Strip, sent på kvällen eller tidigt på morgonen. En särskilt oroväckande aspekt av utredningen var bevisningen som tydde på att mördaren återvände till sina offer efter deras död. Rättsläkarna fann upprepade gånger spår som visade att kropparna hade flyttats eller manipulerats efter döden. Mördaren var troligtvis en nekrofil som utsatte offrens avlidna kroppar för övergrepp. Utredningen bröt ny mark genom att implementera ett av de första datoriserade systemen för att analysera bevis och samband i en större mordutredning. Detta var revolutionerande för sin tid. Tidigare hade utredare förlitat sig på manuella kortkataloger och pappersarkiv. Det nya systemet kunde snabbt korsjämföra vittnesuppgifter, fysisk bevisning och andra ledtrådar för att identifiera mönster som annars kunde ha missats. Systemet blev senare en modell för hur andra omfattande brottsutredningar organiserades runt om i USA. Trots dessa innovativa metoder och den samlade expertisen skulle det ta många år innan utredningen nådde sitt genombrott. Under tiden fortsatte Green River-mördaren att skörda offer. En 35-årig man, Gary Ridgway, hamnade i polisens sökarljus tidigt i utredningen av Green River-morden. Ett avgörande kom i maj 1983 när den 18-åriga Marie Melvar försvann från The Strip. Maries pojkvän och hennes manliga bekant började omedelbart leta efter henne i området. Under sökningen fick de syn på en pickup truck parkerad framför ett hus i området. Ett fordon som stämde överens med beskrivningen av den bil Marie hade sett stiga in i. Huset tillhörde Gary. De rapporterade sina iakttagelser till polisen som följde upp spåret. När utredarna först förhörde Gary möttes de av en man som verkade vara själva definitionen av genomsnittlig. Med sin prydliga mustasch, enkla kläder och lugna uppträdande framstod han som en typisk arbetare från medelklassen. Han arbetade vid Kenworth Truck Factory där han målade lastbilar. Ett jobb han haft sedan 1969. Under förhöret var Gary samarbetsvillig och lugn. Han erkände att han ofta plockade upp prostituerade längs The Strip, men hävdade att det bara handlade om sex mot betalning. Gary gick med på en genomgång av polygrafitest. Resultaten var tvetydiga. Han visade vissa stressreaktioner när han tillfrågades om morden, men inte tillräckligt för att definitivt indikera lögn. Detta mönster skulle upprepas i framtida undersökningar. Gary verkade ha en ovanlig förmåga att kontrollera sina fysiologiska reaktioner. Under utredningen började polisen gräva i Garys bakgrund. Han föddes den 18 februari 1949 i Salt Lake City, Utah. Men familjen flyttade till Seattle-området när han var ung. Hans uppväxt präglades av en dominant mor och en frånvarande far. Klasskamrater från hans skoltid beskrev honom som en ensamvarg med inlärningssvårigheter. Han hade svårt att läsa och skriva, något som skulle plåga honom genom livet. Trots detta lyckas han ta examen från Thai High School 1969, strax innan han började sitt arbete vid Kenworth. När utredarna började gräva i hans bakgrund fann de flera oroande detaljer. Som tonåring visade Gary tidigt tecken på ett våldsamt beteende. Vid 16 års ålder knivhögg han en 6-årig pojke i skogen. Pojken överlevde och Gary erkände senare att han utförde attacken för att se hur det kändes att döda någon. Vid det första förhöret hade Gary varit gift och skild 2 gånger. Hans första äktenskap med Claudia Craig varade från 1970 till 1972. Hon skulle senare vittna om hans besatthet av sex och hans våldsamma tendenser. Hans andra äktenskap med Marcia Winslow varade från 1973 till 1981. Under denna period fick paret en son. Marcia skulle senare berätta för utredarna om Garys fascination för utomhussex och hans frekventa besök till prostituerade längs The Strip. Trots misstankarna mot Gary fortsatte kvinnor att försvinna. Task Force kämpade med den enorma arbetsbördan. Tusentals tips strömmade in och varje försvinnande krävde omfattande utredningsarbete. Under de tidiga undersökningarna av Green River-morden stod polisen inför ett frustrerande dilemma när det gällde Gary. Trots att flera spår pekade mot honom saknades konkreta bevis som kunde binda honom till brotten. Ja, polisen tänker nu att Gary är väldigt intressant för utredningen, men det går inte att binda honom till de här brotten. Det finns alltså en del problem. Dels de fysiska bevisen från brottsplatserna. De är svåra att koppla till en specifik gärningsman. Och många av kropparna som hittas har legat ute länge, vilket försvårar insamlingen av teknisk bevisning. Och under 1980-talet så är DNA-tekniken i sin linda. Den är inte riktigt där, kan inte göra allt den kan göra idag. Och vittnesuppgifterna runt The Strip var också vaga eller motsägelsefulla. Och hans arbete som lastbilsmålare vid Kenworth Truck Company gav honom dessutom en naturlig anledning att regelbundet befinna sig i det området där kvinnorna försvann. Och utöver det kunde han ge till synes rimliga förklaringar till sin närvaro på olika platser. Så det är väldigt svårt för utredarna att sätta dit den här mannen som de faktiskt tror är gärningspersonen. Vi går vidare. Utan konkreta fysiska bevis eller tillförlitliga ögonvittnen som kunde placera honom i direkta övergrepp mot något av offren hade polisen inte tillräcklig grund för en arresteringsorder. Detta var särskilt frustrerande för utredarna eftersom att de var övertygade om att de hade rätt person men var tvungna att se honom gå fri medan fler kvinnor försvann. Mardrömmen fortsatte. Flera kvinnor försvann spårlöst. Oftast unga och utsatta kvinnor som levde på samhällets utkanter. mitt under den här perioden, samma år som polisen var som mest desperata, kom ett oväntat erbjudande. Den ökända seriemördaren Ted Bundy, som satt på death row i Florida State Prison, kontaktade utredarna och erbjöd sin hjälp med att skapa en profil av Green River-mördaren. Bundy, som själv hade terroriserat samhället under 1970-talet, hade en skrämmande förmåga att förstå hur en seriemördares sinne fungerade. Ted Bundy betonade att Green River-mördaren troligtvis var en man som använde en täckmantel av normalitet. En person som verkade vara en vanlig samhällsmedborgare. Kanske med ett stabilt jobb och ett lugnt yttre. Ted Bundy föreslog också att mördaren förmodligen var mycket metodisk i hur han valde sina offer och närmade sig dem. Och att han sannolikt fortsatte att vara aktiv i samma områden trots polisens ökade närvaro. Trots Ted Bundys bidrag förblev gärningsmannen på fri fot i ytterligare 17 år. Under tiden fortsatte antalet offer att stiga, och för varje ny kropp som hittades blev pressen på polisen allt större. Efter den intensiva mordvågen i början och mitten av 80-talet verkade Green River-mördaren plötsligt minska sin aktivitet. Detta mönster var både hoppfullt och oroande för utredarna. Hade mördaren flyttat? Eller hade han slutat? Eller bara blivit bättre på att dölja sina brott? Under denna period fortsatte Task Force sitt arbete, men med mindre resurser. Den ursprungliga gruppen på 50 utredare reducerades gradvis till mindre än ett dussin. Detta ledde till frustration hos både utredare och offrens familjer, som kände att polisen gav upp. Dave, som ledde utredningen, vägrade dock att låta fallet bli kallt. Han insisterade på att bevara alla fysiska bevis, även när tekniken för att analysera dem ännu inte existerade. Detta beslut skulle visa sig vara avgörande. Gary fortsatte att leva sitt till synes normala liv. 1988 gifte han sig med sin tredje fru, Judith Lynch, och paret bosatte sig i ett prydligt hus i Auburn. Han fortsatte sitt arbete vid Kenworth, där han var känd som en pålitlig, om än något tystlåten, anställd. Gary och Judith var aktiva i sin lokala kyrka. Grannar beskrev dem som ett trevligt par som höll sin trädgård prydlig och ofta vinkade när grannar passerade. Ingen anade att mannen som målade lastbilar på dagarna och gick i kyrkan på söndagar var ansvarig för några av de mest omfattande seriemorden i amerikansk historia. I april 1987 kallade utredarna in Gary för att lämna salivprov. Även om dåtidens DNA-teknik inte var tillräckligt förfinad för att ge några definitiva svar, gjorde utredarna det strategiska beslutet att spara proverna. De förstod att tekniken fortsatte att utvecklas och att framtiden kunde ge dem de verktyg de behövde. I början av 1990-talet skedde en revolution inom kriminaltekniken när DNA-analysen började utvecklas i snabb takt. För utredarna i Green River Task Force öppnade detta nya möjligheter. De påbörjade ett omfattande arbete med att systematiskt gå igenom den massiva mängd bevismaterial som samlats in under det senaste årtiondet. Varje litet spår, varje föremål som hittats vid eller nära offrens kroppar kunde nu potentiellt innehålla den avgörande ledtråden. I början av 2000-talet hade DNA-tekniken gjort enorma framsteg. Nu kunde laboratorier analysera mikroskopiska spår som tidigare varit omöjliga att undersöka. När forensiker testade gamla bevis från offren mot det sparade salivprovet från Gary fick de nu träff. DNA matchade. Den 30 november 2001 väntade polisen utanför Kentworth-fabriken där Gary arbetade. När han gick mot sin bil efter dagens arbetspass så greps han. Mannen som hade terroriserat Seattle-området i nästan 20 år var äntligen i förvar. Green River-mördaren hade fångats. I det första åtalet fokuserade åklagaren på 4 offer där DNA-bevisen var särskilt starka. Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hines och Carol Ann Christensen. Men den tekniska bevisningen skulle visa sig vara ännu mer omfattande. En noggrann kriminalteknisk analys avslöjade ett antal avgörande spår. Mikroskopiskt små färgpartiklar på 3 ytterligare offer. Dessa partiklar kunde genom analys kopplas till en specifik typ av sprayfärg som användes vid Kentworth-fabriken under den tidsperiod där kvinnorna mördades. De första förhören med Gary var frustrerande för utredarna. Han förnekade all inblandning i morden och hävdade att DNA-bevisen måste vara ett misstag. Men efter månader av förhör och inför hotet om dödsstraff började han öppna upp sig. I ett kontroversiellt beslut gick åklagaren med på att inte söka dödsstraff om Gary samarbetade fullt ut och hjälpte till att lokalisera kvarvarande offer. Detta ledde till en serie bekännelser. Under våren och sommaren 2003 satt erfarna förhörsledare dag efter dag i ett litet rum med Gary. Det som framkom under förhören skulle komma att chockera även de mest härdade utredarna. Med nästan klinisk distans beskrev Gary sina brott i minutiös detalj. Han berättade hur han utvecklade sina metoder för att döda. I början var han slarvig och tog risker, men med tiden blev han mer metodisk. Han valde sina offer med omsorg, fokuserade på unga prostituerade och rymmare eftersom att han visste att deras försvinnande ofta inte skulle rapporteras omedelbart. Han utvecklade en förmåga att verka harmlös och pålitlig. Ett drag som gjorde att kvinnor kände sig trygga nog att följa med honom. Gary beskrev sin så kallade arbetsstrategi. Han skulle ofta visa en bild av sin son för att inge förtroende. Ibland låtsades han att han var sårad över att ha blivit avvisad. Och i vissa fall var pengarna det som övertygade tveksamma offer. När han väl fått in en kvinna i bilen körde han ofta till avlägsna platser som han hade undersökt i förväg. Särskilt obehaglig var hans beskrivning av själva morden. Han hade utvecklat en teknik för strypning som lämnade minimala spår. Medan han ströp sina offer talade han ofta lugnande med dem, som om han försökte trösta dem i deras sista stunder. En av de mest förbryllande aspekterna som framkom under förhören med Gary var hans förmåga att leva ett till synes normalt liv parallellt med sina mord. Han beskrev hur han kunde döda en kvinna på väg till jobbet, arbeta ett helt skift medan han målade lastbilar och sedan återvända till kroppen på vägen hem för att ha sex med den avlidne. Han åt middag med sin familj, gick i kyrkan på söndagar och upprätthöll bilden av en vanlig arbetande familjefar. Hans tredje fru hade ingen aning om hans aktiviteter. Gary var skicklig på att hålla sina två världar helt separerade. Han tvättade sig noggrant efter varje mord, förvarade rena kläder i sin bil för att byta om. Under sommaren 2003 började Gary samarbeta med utredarna för att lokalisera kvarvarande offer. Han fördes ut i handfängsel till olika platser runt King County där han mindes att han dumpat kroppar. Hans minne för detaljer var både imponerande och skrämmande. Han kunde peka ut exakt platser i skogar som hade förändrats avsevärt under de gångna 20 åren. I King County Superior Court den 5 november 2003 inleddes vad som skulle bli en av de mest omfattande rättegångarna i amerikansk kriminalhistoria. Rättssalen var fullpackad när Gary, klädd i en röd fängelsedräkt, fördes in. Hans ansikte visade inga tecken på känslor när åklagaren började läsa upp den 45 sidor långa stämningsansökan som detaljerat beskrev hans brott. Gary erkände sig skyldig till 48 fall av mord i första graden. I utbyte mot att undvika dödsstraff hade han gått med på att samarbeta fullt ut med utredarna. Detta kontroversiella beslut fattades av åklagaren som insåg att möjligheten att lösa dussintals ouppklarade fall och ge familjer avslut vägde tyngre än samhällets önskan om vedergällning. En av rättegångens mest emotionella stund kom när offrens familjer fick möjlighet att konfrontera Gary. Under 3 dagar steg föräldrar, syskon och barn fram för att tala om sina förluster. Den 18 december 2003 dömdes Gary till 48 livstidsstraff utan möjlighet till frigivning. Senare fick han ytterligare ett livstidsstraff efter att kvarlevor av ytterligare ett offer hittades. Gary gjorde ett kort uttalande där han bad om ursäkt till offrens familjer. Hans ord uppfattades av många som ihåliga, särskilt när han tidigare under förhören hade visat så lite ånger. Trots Garys omfattande bekännelser finns det fortfarande många obesvarade frågor kring Green River-morden. Utredare misstänker att det verkliga antalet offer kan vara betydligt högre än de man erkände. Gary själv har antytt att det kan finnas fler, men har varit vag kring detaljer. Särskilt frustrerande för utredarna är det fall där Gary påstår sig ha glömt viktiga detaljer. Flera familjer väntar fortfarande på att få veta var deras anhöriga finns begravda. Gary hävdar att han inte kan minnas alla platser där han dumpade kroppar, särskilt från de tidigaste morden. Green River-fallet ledde till revolutionerande förändringar i hur polisen hanterar seriemordutredningar. Task Force-modellen som utvecklades under jakten på mördaren blev en mall för framtida utredningar. Deras metoder för att hantera stora mängder data och samordna olika polisdistrikt studeras fortfarande på polisakademier runt om i världen. Särskilt viktigt var lärdomen om betydelsen av att bevara fysiska bevis, även när tekniken för att analysera dem ännu inte existerar. Utredningens ledare, Dave, hans beslut om att spara allt bevismaterial trots kritik om kostnaderna visade sig avgörande när DNA-tekniken utvecklades. Gary är idag 76 år gammal och sitter isolerad på Washington State Penitentiary. Han hålls i en specialenhet för extremt våldsamma fångar och tillbringar 23 timmar per dygn i sin cell med endast en timmes motion. Han får inte ha kontakt med andra fångar och all kommunikation med familj och juridiskt ombud sker via videoövervakning. På grund av sin hälsa och status som måltavla för andra interner övervakas han noggrant. År 2023 identifierades Lori Ann Respotnick som ett av offren till Gary genom modern DNA-teknik. Hon var 15 år när hon mördades av Gary. Hennes kvarlevor hade tidigare varit oidentifierade och innan identiteten fastställdes hade hon varit namngiven som Bones 17. Men tack vare ny kriminalteknik kunde hennes identitet slutligen bekräftas. Seattle-området bar länge på ärren efter Green River-morden. Området längs Pacific Highway South, som en gång var centrum för Garys aktiviteter, har genomgått omfattande förnyelse. Lokala myndigheter har arbetat hårt för att förändra områdets rykte och göra det säkrare. Flera minnesplatser har upprättats för offren. Den mest betydelsefulla finns vid Green River själv, där allt började. En enkel granitskylt listar namnen på alla kända offer. En påminnelse om de liv som gick förlorade och löftet att aldrig glömma. Det var allt för dagens avsnitt. Klippare är Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.